Johannes. Du har bara skrivit Johannes. Det är evangeliet, eller?
Ja.
Ibland är brevet. Ja. Johannes evangeliet. Ja, exakt, det kan vara. Johannes evangeliet, kapitel 20, vers 21-22. Där står det: Jesus sa till dem igen: frid åt er alla. Så som fadern har sänt mig, sänder jag nu er. Sedan andades han på dem och sa: ta emot den heliga anden.
Tack. Varsågoda och sitt. Jag har något sådär lite jobbigt på stämbanden, så ju mer jag pratar desto mer hostar jag eller harklar jag. Men jag har köpt, på rekommendation av Carola, har jag köpt de tabletterna hon brukar använda. Så nu kommer det ju gå hur bra som helst, eller hur? Under många år så arbetade jag med försäljning, och framförallt så jobbade jag med att sälja konsultstöd vid större organisationsförändringar. Och små saker, det kunde vara mindre saker, så kunde man sälja. Då sålde man det ofta direkt över telefon eller via en mailkontakt. Men vi skulle vilja ha den här utbildningen eller göra det här eller så. Men ju mer komplext det liksom var och hur mer storskaliga lösningar man var intresserad av, så räckte sällan liksom mail eller telefonkonversation. Kunden ville alltid träffas. Och även om allt kunde förklaras perfekt via ett Word-dokument som jag mailar över eller liksom via telefon, så ville man ändå träffas. Och ganska många gånger har jag tagit flyget upp till Stockholm för att hoppa in i en taxi, åka någonstans till ett konferensrum, sitta 30-40 minuter och sen in i en taxi och sen flyga hem igen. Och så tänkte jag, det här är ju galet. Hur knäppt kan det här vara? Liksom? Så när jag funderar över det, egentligen är det ju inte så knäppt. Därför att man vill träffa en representant. Man vill liksom få en, vet, man kan köpa liksom en sak. Men man vill få en känsla för konsultbolagets kultur och trovärdighet. Och det får man i mötet med en person, inte genom en offert på ett papper. Så man skulle kunna säga att jag under många år levde sänd. Jag var sänd att representera något annat än mig själv. Jag representerade den organisation som jag då arbetade för. Och det handlar inte bara om att presentera ett förslag eller en offert, utan liksom att de fick möta en person och i person representera den förändringsresa de stod inför. Att de fick möta en människa som på något sätt kunde representera det här. Och som kristna är vi kallade att representera, inte ett konsultbolag, men något mycket större och viktigare än så. Och det är det jag vill försöka tala om här nu 25 minuter. Om att leva sänd. Varje dag, det är ju relevant alltid, men också nu när vi går in i en sommarsäsong, att leva sänd ut i sommaren. Gud, han är en sändande Gud. Och vi ser det genom hela Bibeln, hur han sänder människor. Ja, han kallar människor, men han kallar människor för att sända. Och det är något djupt fascinerande med denna tanke, att han kallar för att sända, att han sänder oss. För det innebär att Gud vill samverka med oss. Och det börjar redan vid skapelsen. Så ser vi den här bilden av att sända, men också att samverka med människan. Där Gud involverar Adam, eller Adam, människan, som det betyder, Adam, sänds ut att vårda skapelsen, att namnge alla djuren och liksom vara en del i att utveckla skapelsen. Och sen fortsätter det genom hela Bibeln med Abraham, alltså Mose och Ester och andra personer som på olika sätt får uppdrag av Gud. Och det fortsätter in i Nya testamentet där Jesus kallar, vad är det här liksom, man bara läser evangeliet, han kallar människor och så sänder han dem. Och det liksom kulminerar i missionsbefallningen där alla kristna i alla tider sänds ut att gå ut i hela världen med de goda nyheterna om gemenskap med Gud, att gemenskap med Gud är möjligt. Att det finns evigt liv i tron på Jesus. Att det finns frid. Att det finns glädje i mötet med Jesus. Missionsbefallningen, det är den vi har läst idag, men kanske en version vi inte riktigt brukar läsa. Nämligen ifrån Johannes, där Jesus säger, så som Fadern har sänt mig, sänder jag nu er. Gud är en sändande Gud. Det blir inte mycket mer tydligt än så. Så som Fadern har sänt mig, sänder jag nu er. Och jag vill att du ska se det inte som ett jobbigt uppdrag. Nej, måste jag göra det här också. Utan snarare om det vackra i det. Att han vill min delaktighet. Att han vill använda mig. En Gud som involverar och som vill samverka. Som Fadern sänt sonen, sänder han oss. Som Fadern sänt sonen Jesus Kristus. Paulus säger om sonen i Kolosserbrevet 1:15 att han är den osynlige Gudens avbild. Och i Hebreerbrevet så står det att sonen, i Hebreerbrevet 1:3, att sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild. Och det här begreppet avbild som används i båda de här texterna, det betyder liksom inte, men man kan tänka att man gör en blek kopia, man gör en fake Nike-sko liksom, och försöker man sälja den för fullpris liksom, fast det är, nej, det här ordet betyder inte en sån kopia, utan det betyder Guds fulla representation. Så sonen var sänd att i fullhet representera Gud, sänd att representera. Och så står det också om Guds son att han är sänd för att återställa relationen mellan Gud och människa. Vi läser också, Paulus säger i 2 Korinthierbrevet 5, vers 18 och 19, att allt kommer från Gud som har försonat oss med sig genom Kristus Jesus och gett oss försoningens tjänst. Till Gud var det Kristus och försonade världen med sig. Johannes 3:16 är välbekant, att så älskade Gud världen att han sände, att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Så Jesus var sänd för att representera Gud. Men i och med sin gudomliga natur så var han också den fullkomliga representationen. Han representerade Gud fullt ut. Och därför så kunde han också försona världen med sig. Så kort och gott, vad gjorde Gud när han sände Jesus? Jo, han sände någon som representerade honom, som visade vem han var i fullhet. Men i och med att han också var Gud själv så kunde han också försona världen med Gud. Om jag hade dött för mänskligheten, jag kan göra något nobelt, nu ska jag dö för mänskligheten. Ja, i bästa fall så hade det liksom varit en moralisk fin handling, men inte mer än så. Det hade inte liksom gjort någon större skillnad. Men när Jesus kliver upp på korset så är han både gudomlig och mänsklig. Han är både en himmelens och en jordens representant, fullt ut Gud, fullt ut människa. Och i sin fullkomlighet och som livets källa så kan döden inte behålla honom, utan han övervinner döden för att människan, han övervinner döden för människan genom att uppstå igen. Och där bryts dödens förbannelse som har härskat i mänskligheten sedan syndafallet. Så att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det här är evangeliet i sin essens. Om hur Jesus levde sänd och vad han åstadkom genom att leva sänd. Men vad betyder då orden att så som Fadern har sänt mig sänder jag er? Ja. Jesu uppdrag var unikt. Man kan tänka, hur ska vi kunna göra det han gjorde, sända så som han var sänd? Jesu uppdrag var unikt och han gjorde det som inte vi kunde göra. Han övervann döden och mörkret och synden för att försona människan med Gud. Och lyssna nu, när Jesus säger de här orden, så som Fadern har sänt mig, så sänder jag er. Så likställer han inte vårt uppdrag med hans uppdrag. Men han likställer vår sändning med hans sändning. Är ni med mig? Vi kan lätt gå vilse här och vi förstår inte vad han säger. Men han likställer inte vårt uppdrag. Vi ska inte göra det han gjorde. Men vi är sända så som han var sänd. Jesus sänder inte dig och mig att övervinna på det sättet som Jesus övervann på korset. Men han sänder oss för att berätta att han har övervunnit. Så är vi sända. Men det handlar inte bara om budskapet. Det är inte bara att mejla över en offert till människor. Utan att leva och representera den man är sänd av. Det är att vara sänd på samma sätt som Fadern sände sonen. Sänd att representera Jesus och hans rike. Och att representera och förmedla det budskap som Jesus förkroppsligade på korset. Försoning mellan Gud och människa. Frid, rättfärdighet, kärlek, nåd. Att representera honom. Och då kan man tänka, jobbigt. Men vet du vad, när Bibeln talar om att vi ska likna Jesus och representera honom, så är det aldrig ett krav utan alltid en inbjudan. En inbjudan att bli lik honom. Om det skulle vara ett krav, så är det ett omöjligt krav. Och det hade hela tiden jagat oss. Men om det här är inbjudan, så är det någonting som vi kontinuerligt får inbjuda att låta ske i våra liv. Och det blir någonting vackert. Att få bli lik honom som var fullkomlig människa. Inte en börda att bära, utan en inbjudan. En inbjudan. Så varje gång du läser om att bli lik honom, att vara fullkomlig och att vara rättfärdig, ja, det är en inbjudan in att låta sig formas av honom som är och har varit fullkomlig och rättfärdig. Det kan kännas överväldigande om vi börjar jämföra oss med honom. Eller om vi börjar jämföra oss med varandra. Men det här handlar aldrig om jämförelse. Så sitter du här och tänker, men jag kan inte vara engagerad i ett team i kyrkan för att jag är inte liksom värdig nog och andra är mycket bättre. Eller jag skulle aldrig kunna stå här fram och sjunga för att, ja, men jag, och så börjar man jämföra. Bort med all form av jämförelse. Det hör inte hemma när vi talar om ett andligt liv att följa Jesus. Det enda som finns är en inbjudan. Kom och följ mig. Och jag ska göra er till människofiskare, säger han i det sammanhanget. Jag ska göra någonting med det. Om du följer mig, om du bara säger ja till inbjudan. Inte till kravet. Till inbjudan. Vi strävar inte efter mänsklig perfektion. Ibland får man för sig att kristna håller på med något perfektionsprojekt. Kan inte vara del av kyrkan, för det är för dem som är perfekta. Nej, vi strävar inte efter mänsklig perfektion, men att i vår mänsklighet få återspegla och vara en reflektion av vem han är. Och lyssna nu. Han älskar dig. Jesus Kristus älskar dig exakt där du är. Och han tittar inte efter var du befinner dig på någon skala. Han har ingen skala. Han har en inbjudan, och den inbjudan är som Faderns famn, om ni har hört berättelsen om den förlorade sonen, där han står och spejar och står han med en öppen famn. Det är en inbjudan, och det är en kärlek som går ut. Och det mest andligt formativa, det är att bada i denna sanning att du är älskad. Att han vill involvera dig, inte eftersom att du är perfekt, Han vill samverka med dig, inte eftersom att du liksom lyckas ticka alla boxar i liksom kyrkans hopsnickrade liksom andlighets, han är med mig, utan han vill samverka med dig därför att han har inbjudit dig att följa honom, därför att han älskar dig. Därför är du aldrig diskvalificerad. Du är alltid välkommen. Jag tänkte på det där med att Jesus likställer vår sändning med hans. Så som Fadern har sänt mig, så sänder jag er. Det säger också någonting om hur seriöst Jesus ser på vår kallelse att följa honom. Jag tror att i detta också ligger någon form av revidering av vad det är att vara en Jesu efterföljare, att vara en kristen. När han säger så här, så ser vi att det liksom inte är så att han tänker att ja, kristen är någon som har en tro och sen så lever de liksom som att det liksom bara är som vanligt. Det är inte så mycket mer. Alltså för Jesus handlar det här om livet. Det är ett liv att leva, att följa honom, och i det är vi sända att representera honom. Det är ett liv. Ibland får vi först liksom kristendom är liksom, ja men jag tror på det här, och så liksom att det är liksom någon form av mental switch, och sen så är det någon liksom, ja. Men det är ett liv. Han inbjuder oss till ett liv. Ett liv att leva. Han kallade sina lärjungar inte bara att tro på honom, utan att också följa honom. Att älska det som han älskade. Att tjäna så som han tjänade. Och att beröra världen med Guds kärlek. Och kom ihåg nu, det här är inget krav. Det är en inbjudan. Jag vill bara poängtera det gång på gång. Det är en inbjudan, men det är en inbjudan till ett liv, inte till ett intellektuellt förhållningssätt. Ja, men jag är väl kristen. Det är ett liv att leva, att följa Jesus. Och jag tror att det är någonting som den helige ande vill göra i den här tiden. Jag har känt det över tid, och jag kände det när jag förberedde det här budskapet. Det handlar inte om att vi ska växa kyrkor genom någon form av light-erbjudande eller light-kristendom där du kan ha tro som en attiralj. Det handlar om en inbjudan att på riktigt ge sitt liv att vilja följa Jesus. Att ge sitt liv att vilja följa honom och låta det forma hela mitt liv. Han vill inte ha halva oss, han vill ha hela oss. Därför kan du inte tänka ditt kristna jag och ditt icke-kristna jag. Du har ett jag, och med det livet följer vi honom. En inbjudan. Men du behöver inte dela upp det som att du har liksom, du har ett liv, och det livet, i det livet får vi följa honom. Inte en inbjudan där Jesus är plusset på en plusmeny, utan där han är hela menyn. Och det går inte en predikan utan att jag citerar Scott McKnight. Jag ska göra det igen. Och han säger så här, att en kristen är den som följer Jesus genom att överlåta hela sitt liv till Guds rike. Uppfylld av Jesu dröm att med sitt liv älska Gud och älska andra, och att forma en värld av rättvisa, särskilt för de som har blivit marginaliserade, en värld av frid, och som lever ett liv överlåtet att växa i vishet mitt i kontexten av en lokal kyrka, ett liv endast möjligt att upptäcka och leva genom den helige andes kraft. Inget krav. En inbjudan att ge sitt ett liv, sitt enda liv till honom. Och det här som vi hörde nu, Det här är en vision värd att leva för. När jag möter människor, vilket du också gör, men när man samtalar med människor, man längtar, man liksom söker efter någonting att få ge sitt liv till. Att få liksom koppla upp mot ett högre syfte, att hitta mening, att hitta sammanhang. Det här har Jesus stått och erbjudit i 2000 år. En vision värd att leva för. Som handlar om att göra den här världen till en bättre plats. Att älska människor. Att leva för det som är gott. För det som är rättfärdigt. För det som är rätt. Att få hela det som är brutet. Ibland så är det som att kyrkan liksom bara erbjuder liksom, ja, men tro på det här, och så blir det bara en intellektuell sak som redan har sagt. Men en hel vision att få ge sitt liv till, som är spännande och härligt, som är liksom det mest meningsfulla man kan tänka sig. För det handlar om att hela det som är trasigt med en kärlek ifrån kärlekens källa, ifrån Gud själv. Det är därför som inte det slutar med att Jesus sänder oss, och som fadern har sänt sonen sänder jag er. Det kommer en vers till. Står det i vers 22. Sedan andades han på den och sa: ta emot den helige ande. Ta emot min närvaro. Det handlar inte om ett krav. Det handlar inte om perfektion. Det handlar om att säga: jag vill med mitt liv följa dig. Därför vill jag inbjuda Guds andedräkt, den helige ande, i mitt liv att formas så att jag får reflektera och representera Jesus Kristus och få vara en bärare av goda nyheter. Ta emot den helige ande. Vad innebär det då konkret att leva sänd i vardagen? Alltså, visionen är ju storslagen. Att leva sänd i likhet med Jesus och att överlåta hela sitt liv till Guds rike. Innebär det att vi alla då ska bli missionärer? Ja. Och nej. Inte om det är som ett yrke, men som en del av våran identitet. Att få representera den som har sänt oss. Det är allas vår kallelse. Så är det vi alla missionärer, alla sända att representera honom. Att leva sitt liv med intention och syfte. Och Jesus utmanar våra egna ambitioner. Men vet du vad? Det innebär inte att han utmanar att liksom, eller liksom ifrågasätter att du håller på att bli läkare, eller att du håller på att köpa en sommarstuga, eller att du liksom vill göra karriär, eller att du ska bli golfproffs. Kom igen, kör på. Gör det. Så länge inte de drömmarna för dig bort ifrån Gud. Såklart. Men vet du vad? Gud har lagt ner drömmar. Spring med de drömmarna. Lev det som du känner inspiration för och glädje i. Men det handlar om det som Paulus säger i Kolosserbrevet 3:17, att allt vad ni gör, allt, hela livet, allt vad ni gör, i ord eller i handling, alltså allt, gör det i Herren Jesu namn, till hans ära. Golfproffs, springa efter karriär, köpa sommarstugor i tiotal, gör det i Herren Jesu namn. Hamna inte i liksom på grund av din tro i någon form av kramp över vad du ska göra. Är det här andligt nog eller inte? Vet du vad? Att vara pastor är inte mer andligt än att vara programmerare. Eller trädgårdsmästare. Bara olika uppgifter. Var vi än är, lever vi sända. Sända var vi än är, in i våra olika arenor. Att representera och reflektera vem Gud är. Och det handlar inte om perfektion i det här. Men jag är nog inte bra nog. Det är ingen som på min arbetsplats som vet att jag är kristen. Och det är liksom, jag är liksom... Släpp det. Släpp det. Och på nytt omfamna inbjudan att följa honom. Att säga till Jesus, jag vill att mitt liv ska stå till ditt förfogande. Att säga till Jesus, jag vill att jag i mitt jobb ska få reflektera vem du är. Att jag i mina beslut ska få representera dig, Gud. Heligande, kom in i mitt liv varje morgon, varje dag, så att jag får representera dig. Det är att leva sänd och med intention. Och över tid kommer du få se att Gud gör saker omkring dig, med dig och genom dig, om vi ställer oss till hans förfogande. Hela våra liv är att leva i rytmen av att kallas och att sändas. Jesus kallar oss in i sin närhet och han sänder oss ut i en rytm att leva. Och det är en del i varför gudstjänsten är så viktig. Därför att den sätter det i hela vår liksom varelse. I vårt liksom minne här bak. Att Jesus kallar oss. Gudstjänsten är ett kallande att tillsammans som Kristi kropp få komma inför Gud. Men det är också ett sändande ut i våran vecka. Om jag räknar rätt så tror jag att sändandet är 99,2% av våran vecka. Så det är en ganska stor del. Ditt kristna liv handlar inte bara om gudstjänsten. De 0,8% är jätteviktiga. Men det är rytmen av att kallas och att sändas. Och nu är sommaren här och sommaren i Sverige tror jag är väldigt annorlunda i många andra länder har förstått. Men liksom alla rytmer liksom ruckas upp under sommaren och liksom alla rutiner förändras. Men vet du vad? Även om inte vi har gudstjänst här varje söndag så är rytmen densamma. Att vi kallas och vi sänds. Du kan ligga i hängmattan. Ta bara ta en stund och här är jag. Du kan dela dina bekymmer med Herren. Så kan du lyssna in, här är det någonting du vill säga. Och så avslutar man bönen med kanske ett amen. Och så sänds vi ut igen. Det är en rytm som kan pågå genom hela dagarna, genom hela livet. Även under sommaren som har andra rutiner. Så låt den rytmen få vara kvar. Låt sommaren mitt i all sin frihet och avkoppling också vara en tid av syfte. Och syfte kommer i det här enkla. Herre, idag vill jag följa dig. Idag vill jag följa dig. Jag talade också om för två veckor sedan tror jag om relationer. Och något sätt också en uppmuntran av att använd sommaren. Nu är det massor lediga söndagar och kanske lediga vardagar. Använd den tiden, självklart för att bara slappna av och göra vad du vill. Men också för att investera i relationer. Umgås med vänner i församlingen. Träffa grannar. Och andra. Jag hörde en, ja, rolig, det var, ja, det var en forskning i varje fall på människor som lever länge. Det var en ö i Grekland, de lever bland de längsta i världen. Och det forskarna har kommit fram till är att de drack lokalt vin. Någon som blir glad. Svårt kanske med, ja, det kanske finns lokalt vin här också, jag vet inte. De åt organisk mat. De hade långa äktenskap. Och de hade mycket community. Det tyckte bara var intressant. Men gemenskap, hur viktigt det är att få leva i gemenskap med varandra. Ta den tiden. Men också vill jag uppmuntra dig under sommaren att be för hösten. Jag tror att så mycket ligger framför oss. Jag tror att så mycket ligger framför dig som person. Men också för oss som kyrka tillsammans. Be för hösten. Jag tror att Gud vill förbereda oss för en ny säsong. Be för hösten. Men be också för enhet. Det är någonting som har kommit både profetiskt genom individer, men också som jag upplevt under sista månaden. Hur Gud kallar oss till en förnyad enhet. Jag talade också om för 2 veckor sedan om att uppmuntra varandra. Jag tror att det bygger enhet när vi uppmuntrar varandra. Låt oss be för varandra och låt oss uppmuntra varandra. För vet du vad? Gud kan inte göra mycket genom en splittrad kyrka. Det finns så mycket splittring, åsiktsskillnader. Man liksom i olika sammanhang överallt, om det räcker att slå upp liksom kristen tidning och läsa, så är det liksom splittring. Gud kan inte göra mycket genom en splittrad kyrka. Men han kan göra så mycket genom en kyrka som står enad. Som vi ber för varandra, som uppmuntrar varandra. Som står tillsammans i det som Gud vill göra. Som håller fast vid varandra. Som håller fast vid den dröm som Gud har. Om en kyrka som representerar honom och som är ett. Be för det. En enad kyrka kan bara ske om vi har blicken fäst på Jesus. Så låt oss fästa våran blick på honom den här sommaren. I hängmattan på stranden. Och på nytt överlåta oss själva till den dröm han har för oss. Och jag vill avsluta med att läsa Scott McKnights citat en gång till. En kristen är som att inte köpa boken och läsa den. Så får jag har snart tror jag liksom läst hela boken för er i olika citat i predikningar. Men en kristen är den som följer Jesus genom att överlåta hela sitt liv till Guds rike. Uppfylld av Jesu dröm att med sitt liv älska Gud och älska andra och forma en värld av rättvisa, särskilt för de som blivit marginaliserade. En värld av frid och som lever ett liv överlåtet att växa i vishet mitt i kontexten av en lokal kyrka. Ett liv endast möjligt genom att upptäcka och utforska kraften i den helige ande. Så som Fadern har sänt mig, sänder jag er. Sedan andades han på dem och sa: tag emot den helige ande. Amen. Ska vi ställa oss upp? Helt frivilligt, men om du vill får du gärna bara hålla ut dina händer framför dig. Ska vi ta en stund och låta han andas på oss. Det är inget vi kan göra, men vi kan inbjuda honom. Så därför vill jag nu be: kom helig ande. Andas liv in i våran inre människa. Andas liv in i våra kroppar. Vi vill säga ja till din kärlek, Jesus, som du bevisade på korset. Jag tackar dig, Herre, att du kan hela det som är trasigt i våra liv. Tackar dig att du kan ge förnyad riktning där det just nu känns förvirrat. Tackar dig att du kan komma med hopp just nu där det känns hopplöst. Tackar dig att du kan komma med glädje där det just nu är sorg. Med frid där det just nu är oro. Kom, helige ande.